Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Okej, här sitter jag ensam och poddar. Asabias son har blivit sjuk, så det blir liksom lite av en monolog. Jag ska åka till Paris, ta tåget ikväll. Så hjärnan är liksom lite där, men det känns så skönt att få sitta ensam i ett rum och podda lite grann, så kanske jag kan komma ner lite i varv. Jag tänkte att jag skulle ge er, ska man säga, dolans topp 10 tips. Men det är ju den här dolans topp 10 tips. Det finns ju hur mycket tips som helst som man kan ge gällande graviditet och födsel och tiden efteråt. Men jag har valt 10 som jag tycker är bra att ha med sig. Och sen så tar man med sig det som man tycker passar en själv. Vi kör väl igång. En sak innan. Det är att det ska delvis säga att vi har ju våran kurs, hypnokurs.se. Det har jag inte med som ett av mina 10 tips, men det hade jag gott kunnat ha. För den är så fin och den tar upp en del av tipsen som jag kommer gå igenom. Det är en förlossningsförberedande kurs, men som ger väldigt mycket under graviditeten, för själva graviditeten, men också tiden efteråt. Och jag vet inte om ni lyssnade på avsnittet förra veckan. Då snackade vi om hypnobirthing och hur underbart verktyg det är att ha även år efter man har fått barn. Så den kursen kan jag känna är liksom lite av en livsinvestering, eller i alla fall att lära sig om hypnobirthing är en livsinvestering. Sen så ska jag också lite oförskämt passa på att plugga min och Maria Bordas bok Det nya livet. Den finns att förköpa, men den kommer också ut 9 april. Så det är liksom om en vecka idag när jag spelar in. Det känns så spännande. Den handlar om postpartum. Postpartumkulturer i världen. Hur blev det som det blev? Och vart är vi på väg? Och hur skulle vi kunna skapa en postpartumkultur i Sverige? Ja. Nog om detta. Nu går vi vidare till tipsen, och de är inte i någon särskild ordning att 1 eller 10 skulle vara bäst, men jag börjar med 1. Och nummer 1, som ändå är väldigt viktig, tycker man, inte minst om man är doula, det är ju stödperson. Att ha ett bra stöd under graviditeten, födseln och tiden efteråt. Alltså hela tiden är jag snackar om födsel, då menar jag nästan alltid graviditeten, själva liksom när barnet ska ut, och den första tiden efteråt. Och det är för att de grejerna är liksom inte separata från varandra, allt hör ihop. Så att ha bra stöd under den tiden är så viktigt, för att det kan skapa så mycket trygghet, vilket är ett av de viktigaste sakerna för att få en fin upplevelse. Det är också det som kan liksom verkligen öka oxytocinnivåerna i kroppen. Men också se så att förloppet känns fint och bra. Det spelar sällan någon roll. Det här pratar vi om liksom gång på gång. Men det spelar inte så stor roll om det blir akut snitt. Eller om man får en epidural trots att man inte hade tänkt det. Eller ja, men vad det nu skulle kunna vara. Det fanns inget bad tillgängligt. De här grejerna kan ju bli väldigt jobbiga. Men oftast, om det är så att man förstår och man känner sig trygg. Vilket ett bra team ofta kan hjälpa till med. Då blir det ändå liksom mycket lättare att acceptera. Också kontinuiteten som ett bra stöd ger. Och det kan ju delvis vara partner, men jag förespråkar verkligen att man ska ha ytterligare en person som man kan prata med under graviditeten, men också liksom som följer med under förlossningen. Och det är för att det är ett stort ansvar, speciellt om man är medförälder och man själv har så mycket tankar och liksom det är sån stor upplevelse emotionellt också att bli förälder, att ha någon som kanske inte ska bli förälder, men som är liksom ändå investerad i er och bara er. Det kan vara så hjälpsamt. Jag tänker ofta på, liksom, vid många födelser som jag själv har varit med vid, att hur hade det blivit om jag inte hade varit här? För att ibland så gör man ju ingenting, men man märker att ens närvaro spelar stor roll. Och det behöver ju inte vara att man har en doula, absolut inte. Utan det kan vara att man har en förälder eller en vän. Alltså våga tänka utanför boxen. Någon som man känner sig trygg med. Någon som känner en lite grann. Liksom, till skillnad från vårdpersonalen som oftast inte känner en alls. Någon som man kan bolla tankar med. Om det är så att liksom, det blir tal om olika interventioner. Så man kan... Någon som man litar på helt enkelt. Det kan göra så stor skillnad. Och jag uppmuntrar alla till att ha möten med sina stödpersoner. Det här var så tydligt för mig när min lilla syra Sabia skulle föda sitt första barn var redan. Då sågs vi hemma hos henne och det var liksom ett litet föredrag om födandets fysiologi och lite sådär tryck och kläm man kunde göra och så vidare och så vidare. Där var inne jag blev doula och det kändes så tryggt och det var så fint för oss alla som skulle vara med, så jag och hon och Amat, att vi kunde liksom peppa tillsammans. Så att det var också för det visuella och våran kemi, så var det väldigt viktigt att vi fick vara i ett rum tillsammans och prata om de här sakerna. Vid ett möte så uppmuntrar jag också en eventuell partner eller annan stödperson att också vara delaktig. Berätta hur man vill vara som stödperson och vad man önskar från upplevelsen, så att säga. Och då som gravid också att få säga, det här är vad som är viktigt för mig och det här är det jag förväntar mig utav er som ska stötta mig. Mycket kan man liksom ta för givet att folk förstår, eller att det blir väldigt sådär tekniskt, eller att man som stödperson blir jättemycket fokus liksom markservice eller liksom packa väskor och så vidare. Men att prata också om det här emotionella och vad vi ska ge till varandra, det tror jag är, eller det vet jag, kan göra så himla stor skillnad, och det kan bli så himla, det kan bli så fint sådana möten. Ja. Nummer 2. Skriv ett förlossningsbrev. Det tänker man kanske att alla gör nu för tiden. Eller jag tänker att alla gör det. Men jag vet att inte alla gör det. För det får jag höra titt som tätt. Eller att man tänker att jag fyllde i något papper hos BVC. Eller jag menar MVC. Och hittills har jag inte sett någon sån mall som... jag tycker är tillräckligt bra, om man ska säga så. Det brukar vara kanske 2-3 frågor och det är väldigt liksom basalt. Men det som kan vara, det finns 2 grejer som jag tycker är väldigt bra med förlossningsbrev. Delvis är det ju att man själv får fundera. Vad vill jag? Vad är viktigt för mig? Hur hur vill jag att de som ska bistå mig, hur vill jag att de ska behandla mig, hur ska de prata med mig, vad är jag för typ av person, gillar jag mycket pepp, liksom gillar jag att folk är ganska stränga och raka, gillar jag att bli väldigt gullad med, eller vilka ord uppskattar jag, älskar jag att bli kallad duktig eller finner jag det nedlåtande, hur känner jag kring smärtlindring? Alltså det är så mycket grejer som leder till nummer två som jag tycker är bra. Och det är ju att det är ett jättebra sätt för personalen. Om det är så att man inte känner varandra framför allt. Men överhuvudtaget personalen, men också liksom alla andra i rummet. Att lära känna en och förstå vad det är man vill ha. För att även som doula, när man pratar, man har sina möten, man pratar och man har tagit anteckningar. När man sen får läsa förlossningsbrevet, det är en så bra påminnelse om att just det, det var de här grejerna som var väldigt viktiga. Och så kan man ge liksom lite tips och sådär på hur man kan formulera sig. Men liksom, det är en jättebra ingång i liksom, så att man vet hur man ska, vilka saker man ska tänka på under födseln. Och som sagt, extra viktigt då om man ska föda på sjukhus med personal som inte känner en, så är det ju toppen att få en inblick i vem du är som person och vad som är viktigt för dig. Jag tror alla förstår att så här, ja, men överlevnad och att bli respektfullt bemött. Men hur man vill bli bemött, det skiljer sig faktiskt från person till person och vad som är viktigt. Om det är så att man känner att ja, men, ja, man vill ha med väldigt mycket, så uppmuntrar jag alla till att skriva högst upp, liksom i punktform, bara det absolut viktigaste. Så att även om det kanske är någon som ska vara inne väldigt kort, eller det kanske är liksom inte en, ja, men även liksom en småakut situation, att man hinner läsa om de här grejerna som är absolut viktigast för just dig. För det är inte alltid, om man ser att okej, men det här är 2-3 sidor, det kommer inte jag hinna läsa, då kanske man skippar att läsa överhuvudtaget. Men har man liksom bara några punkter högst upp, då kan ju också stödpersonen säga det, att snälla läs bara punkterna så att du får en bild av vad som är viktigast för den som föder. Och glöm nu inte heller att skriva hur du önskar, om du har en planerad kejsarfödsel, är det ändå, liksom det, jag tror att vissa tänker att ja, då behöver jag inte skriva något brev, men det är ändå väldigt bra att ha ett brev. Och om man planerar för en vaginal födsel, så skriv även hur du önskar ha det om det skulle bli en kejsarfödsel. Vad som känns viktigt för dig där och då. Det finns ju många fina mallar att använda. Jag vet att Asabia på hennes gamla blogg hade en mall. Jag tror att man kan säkert, ja, men sök på mall helt enkelt. Så kan man utgå ifrån det. Så tar man det som man tycker känns viktigast. Och börja gärna i god tid. Och sen så kan man ju revidera allt eftersom. Istället för att hafsa fram någonting liksom sista minut. För man vet inte heller när barn bestämmer sig för att dyka upp. Så att man inte väntar till vecka 39. Och sen så kommer barnet är 38 till exempel. Ja, punkt nummer 3. Akupressur. Att lära sig bara lite basic om akupressur. Jag skulle i och för sig kunna ha akupunktur också med här. Om jag börjar med akupunktur, för det blir kortare. Det kan jag rekommendera, att om det är så att man har möjlighet, så är det väldigt behagligt att gå hos någon som är bra på akupunktur. Och just sådär inför födsel. Det kan ju vara så väldigt avslappnande. Och liksom att man får känna in sin kropp. Så det kan jag rekommendera. Och akupressur. Där kan vi liksom ge 2 basala tips. Jag är inte liksom värsta experten när det kommer till det. Absolut inte. Men till stödperson. Så att trycka mellan ögonbrynen, det som kallas då tredje ögat. Speciellt om man ser att den som föder börjar spänna sig eller sådär, om man börjar liksom rynka mellan ögonbrynen, att trycka mellan ögonbrynen lite lätt, det kan kännas så skönt. Och det kan vara liksom den påminnelse man behöver att okej, när jag får ett tryck här, då vet jag att då måste jag släppa i ansiktet. Och man kan också förstärka genom att säga då, när man trycker, att man säger det, släpp pannan, ögonen, käkarna, ja, och så vidare. Det kan vara jätteavslappnande. Sen att använda kammen som verktyg. Då sett, det hade varit synd att jag inte hade en kam här. Jag gör ju en liten video samtidigt. Men man lägger kammen, ska man säga, tänder eller själva piggarna mot mjukdelarna i handen. Man kan säkert googla kam smärtlindring. Men det handlar också om liksom akupressur. Så trycker man på den. Det kan vara liksom, ofta så behöver man liksom något att hålla tag i, eller liksom något typ av sånt sådär ankare. För många är det ju lustgasen, när man väl får lustgasen, just att hålla i den, lite halvt krampaktigt kan det ofta vara. Att hålla i den lite krampaktigt kan vara liksom att det bara känns, det skapar trygghet. Och man kan göra lite samma sak, plus att precis som lustgasen, att det kan verkligen hjälpa till att lindra när man har sina sammandragningar. Och då känner man ju själv hur hårt eller mjukt man vill trycka i tiden. Man kan ju få lite märken, men det kan det gott vara värt. Och den kan man ju använda liksom redan hemma och ha med sig under hela tiden. Det är liksom, har ju inga biverkningar, mer än att man kan då få känna lite i efterhand att det ömmar i handen. Ja, det var det. Man kan också liksom läsa på. Det finns så mycket man kan lära sig om akupressur. Nummer 4. Fundera lite kring prestation. Jag tycker det blir tydligare och tydligare ju längre man jobbar med födande. Att det här med prestation, det kan verkligen skälpa så himla mycket. Så att liksom fundera lite för sig själv bara så där, eller också så här, prata med andra. Hur känner jag egentligen? Alltså, hur går tankarna? Känner man att det finns ett rätt sätt att föda? Eller känner du att det finns ett rätt sätt att föda? Är det bättre att vara tyst? Eller är det bättre att låta mycket? Är det liksom, varför vill du föda i vatten, eller varför vill du föda vaginalt? Liksom fundera lite på de här sakerna som du tycker är viktiga, och också varför de känns viktiga. Och bara, jag säger inte att det är så här, det var dåligt av någon som vill göra på ett visst sätt. Självklart inte. Jag tror där är vi alla, eller väldigt många i alla fall. Men att man ska fundera på vad det kommer ifrån. Och om det är så att man märker att, så här, men, vet du vad? Ja, men jag har fått för mig att det är liksom, man ska föda tyst. För det såg jag en video, eller det hörde jag, eller det, så har jag uppfattat att det är rätt. Varför? Varför tror du så här, och är det verkligen så? För jag tror att det jag vill ha sagt i liksom grunden, det är att du föder ju på det sättet som är bäst för dig. Om det är högt eller tyst eller sittandes, liggandes, ur magen, underlivet. Alltså hur det går till. Det spelar inte så stor roll. Alltså man kan inte föda på fel sätt, om man säger. Så som du föder, det är rätt. Men ändå så är vi ju så påverkade av vad vi hör och vad vi läser. Så att det här med prestation, det kan sippra in och göra att en upplevelse som kanske hade blivit bra upplevs som dålig, för att man tror att man har gjort fel. Jag hoppas att ni förstår vad jag tänker. Här kommer också det här med jämförelse in. Och det kan man ha faktiskt ett helt avsnitt om. Att det är lönlöst att hålla på och jämföra sig när det kommer till födsel. För att vi ska föda olika barn, vi har olika kroppar. Delvis bara från kanske första till andra till tredje gången man föder. Och sen också människor emellan. Det är liksom, ofta så går just prestation och jämförelse hand i hand. Och inget utav det bör ta någon plats när det kommer till födandet. Men det är viktigt att ta upp det här till ytan och fundera lite kring de frågorna. Nummer 5. Besök förlossningsplatsen. Och det kan ju vara lättare eller svårare. Och om det är så att man ska föda hemma så är det ju väldigt lätt. Men ska man inte göra det så jag tänker att så här, oavsett om man... kanske extra mycket om det är så att man känner sig lite orolig. Men oavsett så rekommenderar jag att liksom gå och be och få komma och kolla på ett förlossningsrum. Och det handlar inte om att, så här, att man måste vara så orolig eller att man inte känner sig trygg med sjukhus. Absolut inte. Men jag tror både för det medvetna och kanske ännu mer för det undermedvetna. Att ha sett platsen där man ska föda. Det ger ju liksom ett minne och en känsla av trygghet när man kommer tillbaka. Att man känner igen färgerna, dofterna. Man har sett hur korridoren ser ut. När man är och gör det här kan man också visualisera lite. Så här, men okej, det är här jag kommer komma. Och det blir till en av de här rummen och jag kommer känna så här. Och det kommer lukta på det här sättet. Och jag kommer sätta upp min lampa ungefär här. Och här kan de blåsa upp poolen och så vidare och så vidare. Att det kan vara en väldigt fin förberedelse. Och är det så att man är orolig, då tror jag att det kan också liksom vara ganska läkande att få se, men vet du vad, här ser det ju fint ut och det är det här jag kan göra för att skapa.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bara mitt eget utrymme och min egen plats. Och jag får se lite av personalen så att de, även om det inte är just de som kommer, att man, om man får prata med en, två stycken, att se att men gud, folk är ju jättetrevliga och man kan höra sig för lite, ställa frågor. För att det är inte alltid så att de som jobbar på barnmorskemottagningar eller MVC, de jobbar ju inte alltid på förlossningen och har inte alltid stenkoll på rutinerna och hur det ser ut. Så att få prata med dem som jobbar på plats kan också liksom läsa upp massa knutar eller liksom ge en hel del svar. Sen är det säkert så att många förlossningsavdelningar kanske inte liksom vill ha dröser med folk, men jag skulle hoppas att man på avdelningar skulle bjuda in till att liksom visa folk runt om det i slutändan skapar mer trygghet. Ring och fråga. Jag menar, det värsta man kan få är ett nej, helt enkelt. Nummer 6. Skriv ett postpartumbrev. Det är ju typ lika viktigt som att skriva ett förlossningsbrev eller ett födelsedagsbrev, som jag gillar att kalla det. Hur man gör det, jag menar, det finns mallar även för det. Jag tänkte att jag ska göra en mall faktiskt. Jag kanske får till det här nu under semestern. Men så som jag gjorde var att jag skrev, det här är vad jag vill fokusera på de första 5 timmarna. Eller jag tror att jag tog 5 timmarna eller 3 timmarna. De första 3 dagarna och de första 3 veckorna. Eller om det var 5 veckorna. Det spelar inte så stor roll. Men bara vad vill jag prioritera direkt efter födseln? Vad är också viktigt för liksom, mina stödpersoner? För jag visade ju att visa den här för de som ska vara runt omkring. Det är också jätteviktigt. Så att de också är införstådda med. Hon vill ta ett urtbad. Eller hon vill ha obruten hud mot hud. Vill äta de här grejerna. Eller också vill bli bemött på det här sättet. Ja. Vad det nu skulle kunna vara. Så här vill jag att man ska hantera äldre syskon. Ja, ni fattar. Som sagt, det finns massa mallar som man kan använda. Många är väldigt långa, men ta det som känns viktigast för dig. För det är så lätt att man stirrar sig blind på att man ska föda. Och föder man sitt andra, tredje, fjärde barn, då är det som att det, jag får knappt tid till att skriva ett förlossningsbrev. Men det behöver inte ta så lång tid och det är så härligt att ha funderat på hur man vill ha det och förberett sig så gott man kan. Det behöver inte vara världens projekt, men att ha skrivit ner några rader om hur man skulle önska att dagarna, veckorna blir, det är liksom inte för mycket begärt av dig själv, om man säger. Och sen som sagt, dela med sig av det till de som ska vara ens nära och kära. Det var det. Nummer 7, läs på. Kunskap är makt. Kunskap ger ofta trygghet. Om man vet med sig att man, alltså, vissa säger att ju mer jag läser desto oroligare blir jag. Jag tror delvis, alltså, om du blir orolig så kanske man behöver inte bara läsa om alla risker. Man kan läsa om amning. Om det är så att man vill amma, så är det jättebra att liksom ha lite basal kunskap kring amning. Vill man flaskmata, så läs på lite om det, vad det är som gäller. Det handlar inte bara om att köpa massa saker, utan vad ska man tänka på? Vad är viktigt? Kanske ska man ändå satsa på att ge lite råmjölk om man kan. Vad är fördelarna, nackdelarna, eller vill man skippa det? Men var lite informerad så att du kan ta informerade beslut. Läs på om vilka verktyg det finns liksom, som du har inom dig. Vi pratade om kammen till exempel, men hur man kan använda andningen som ett verktyg, eller liksom, olika metoder, hypnobirthing, FUR, Lamaz, vad det nu skulle kunna vara. Sjukhusrutiner, man behöver inte liksom doktorera i sjukhusrutiner, men att veta lite grann att så här går till vid inskrivning. Det är de här smärtlindringsalternativen som finns, och så vidare och så vidare. Lära sig om födandets fysiologi även här. Man behöver inte bli liksom obstetriker eller barnmorska, utan bara ha lite basal koll på vad som händer i kroppen. Och för att jag tror också att ha lite koll på att liksom allting kommer igång redan vid befruktning, börjar ju kroppen förbereda sig. Inte bara för att skapa barnet, men också för att barnet ska komma ut. Då kan man också förstå lite mer samband. Man förstår att det här med att liksom få ut barnet, det är ju bara en liten del av hela förloppet. Och kroppen har förberett sig jättemycket. Det här är inte någonting som man bara liksom kroppen bara hafsar fram, utan det är så mycket nedärvd kunskap och liksom som bara sitter i en. Så att ha lite koll på allt kan också göra att man kan ta beslut som man känner sig trygg med. Och man kanske också förstår att när man väljer ett alternativ, så förstår man lite mer om hur det påverkar eventuellt andra alternativ. Alltså om man, om man tar någon typ av smärtlindring, att det kanske betyder att man bör göra också någonting annat. Ni förstår hur jag menar, hoppas jag. Men att ha lite koll på det basala kring födandets fysiologi. Det kommer man väldigt långt med. Sen, och också vill jag säga att läs på från olika källor. Alltså att kolla alltså folk som tycker lite olika. För att man ska inte bli så låst i att säga, men så här vill jag ha det. För jag har hört att den personen sa att det var bra. Försök att kolla på lite olika ställen. För det kanske visar sig att ah, men den här personen som jag, som födde på ett helt annat sätt än vad jag planerar, kanske har massa bra tips eller kan dela med sig av sina tankar och liksom, så att man kan lära sig av dem. Så vad, man ska inte vara så, det gäller i livet överlag förstås, men liksom inte för inrutad i sina egna tankar, utan våga lyssna även på andra som inte tycker som dig. Det kan man lära sig så himla mycket av. Nummer 8, brain. Det har vi pratat om, jag tror 100 gånger. Eller jag har i alla fall pratat om det säkert 1000 gånger. Men det är ju en akronym som man kan använda när ursäkta, som man kan använda när man blir tillfrågad om något. Det kan vara vad som helst. Vill du testa lustgas? Eller ska vi gå ner i badet? Vill du göra de här övningarna? Ja. Vad det nu skulle kunna vara. Eller vi föreslår igångsättning. Då, om det inte är så att man redan vet liksom skarpt att yes, det här har jag redan funderat kring. Det vill jag eller det vill jag inte. Då kan man använda brain. Och det här är ju jätteviktigt. Inte bara för den som föder att ha koll på. Men stödpersoner ännu mer. Och det gäller framförallt vid födseln. Så kommer man ju inte själv sitta där och rabbla brain för sig själv om man är den som föder, utan då blir det ju för stödpersonerna att ha det i åtanke. Och då B står för benefits, alltså fördelar. Vad finns det för fördelar om vi säger epidural då till exempel? Vad finns det för fördelar med epidural? Ja, men man blir riktigt bra smärtlindrad till exempel. Det går relativt fort att göra eller sätta in. Det är det kan göra att man liksom får sova en liten stund och så vidare och så vidare. Och sen har vi R då, och det står för risks, alltså risker. Vad är riskerna med epidural? Ja, men ibland funkar de inte, det kan leda till ytterligare interventioner och så vidare och så vidare. A, det står för alternatives eller alternativ. Vad finns det för alternativ till epidural? Om det är så nu att så här, oh, ja, du tycker att det gör jätteont. Vad finns det för alternativ? Har man testat att bada? Sterila kvaddlar? Lägesändringar? Och så vidare. Och sen har vi I. Och det är, står för intuition eller intuition. Och det är helt enkelt så här. När jag blir frågad om jag vill ha en epidural. Vad, hur känns det i mig? Vad tänker jag? Liksom, ofta så har man en spontan känsla av att nej, det vill jag inte. Men jag känner verkligen att det skulle vara rätt. Eller nej, det vill jag faktiskt inte. Och jag vill egentligen stå fast, men jag känner att de tjatar. Eller vad skönt att någon äntligen frågade. Jag kanske sa att jag inte ville, men jag är så glad att någon frågar nu så att jag bara kan få säga ja. Ah. Vad det nu kan vara. Att man lyssnar på sin intuition. Och sist men inte minst N-et. Och det står för nothing. Och det brukar vara det som är svårast för folk. Nothing betyder helt enkelt att inte göra någonting. Och det behöver inte vara så att man inte gör någonting överhuvudtaget. Utan det kan ju vara att liksom, vad händer om jag bara väntar. Jag gör ingenting i 20 minuter. Alltså jag testar 20 minuter till utan epiduralen. Och sen så tar jag gärna frågan igen. Eller kanske man säger helt enkelt. Jag vill inte ha en epidural överhuvudtaget. Föreslå inte det för mig. Någon mer. Men oftare brukar det ju vara lämpligt att just säga. Men vet du vad? Jag vill inte. Jag känner ändå. Jag vill inte göra någonting. Under så här lång tid. Sen så kan du fråga mig igen. Och så kan jag gå igenom brain en gång till. Gud, vilken lång förklaring för brain. Men det tar lite tid. Sen behöver man ju inte alltid tänka på all, alltså, med varje fråga att man går igenom så där steg för steg. Men har man det i bakhuvudet. Då är det lättare att veta. Så här, men vad ska jag ställa för frågor när jag får en fråga eller liksom ett förslag om någon typ av intervention. Nummer 9. Prata, men med rätt personer. Det gäller under graviditeten. Under födseln kanske man inte ska prata så mycket. Och även efteråt. Jag tycker att det är svårt att... Det finns inte så jättemånga forum för att prata om födsel. Ofta är det ju att det är en person som är gravid och sen så en annan person som kanske har varit gravid eller något annat. Men vi skulle ju behöva prata om födandet, alltså, ja, men kanske så där, till vardags. Så att det behöver inte vara någonting som man bara tar upp delvis så där, kvinnor emellan eller vuxna emellan, eller att det bara är relevant just när man ska föda. Utan det bör ju vara något som vi pratar om till vardags, så att det också liksom blir lite mer normalt och så att man kan prata lite mer öppet om födandet, alltså det som är bra, det som är dåligt och så vidare. Men med det sagt så vill jag säga att är man gravid och någon börjar prata om sina förlossningstrauman, så säg gärna vänligt men bestämt att tack men nej tack, det här vill jag inte höra just nu. Jag pratar gärna om det här med dig lite senare när jag inte har födseln framför mig. Det finns ju så många andra personer att prata med. Och är det så att man har ett trauma, då är det väldigt viktigt att prata med folk. Så prata med vänner, kanske skaffa professionell hjälp om det är så att du känner att du behöver det. Men det är inte så att nu har det gått 3-4 månader, nu ska man inte prata om sin födsel längre. Utan prata om det så länge du känner att du behöver. För många behöver liksom läka sår. Och om det är så att man har haft en underbar upplevelse, så kan man också må så himla bra av att få prata om den här underbara upplevelsen om och om och om igen. Och sen om det är så att man själv är den som har en traumatisk upplevelse, att liksom bara tänk på det här, att liksom, det är så lätt att man vill dela med sig, om man tänker att jag önskar att jag hade vetat och så vidare. Men det finns ju också sätt att informera folk utan att ösa över liksom det här traumat på någon annan. Linda in dig så på något annat sätt, att säga, men liksom, kanske läs på om det här, eller jag vet inte, man kan säga på ett annat sätt helt enkelt. Så prata gärna, vi behöver lyfta konversationen om födandet, om postpartum. Som sagt, jag menar alltid liksom hela delen, graviditeten, liksom framfödandet, men också tiden efteråt. Allt det här behöver vi lyfta upp till ytan mera. Prata om det med era barn, era partners, era vänner, era kollegor. Det här är inte något man måste göra liksom i skymundan. Vi är alla fötts, så vi är allra liksom påverkade av det här på ett eller annat sätt. Sist men inte minst, tips nummer 10. Det är att våga uttrycka delvis ett drömscenario, men också ett mardrömscenario. För vissa är det ena mycket lättare än det andra. Men jag uppmuntrar alla till att faktiskt fundera kring båda två. Det är inte så att så här, för att man liksom målar upp en fantastisk liksom, rosa skimrande bild, så blir man besviken om det inte blir så. Jag tror tvärtom, det kan vara så hälsosamt och hjälpsamt att fundera kring, om jag fick bestämma precis hur det skulle bli, hur skulle det bli då? Och så visualiserar man det. Man kan skriva ner det. Man kan prata med någon om det. Men bara det liksom få ges uttryck på något sätt. Det tror jag är... det kan liksom ge väldigt mycket läkning, men också en jättebra förberedelse. Jag tror verkligen starkt på det. Plus att, som Asabi brukar säga, att när de här små milstolparna eller liksom drömmarna, delarna i drömmen, när de blir sanna, om de blir det, då är det så mycket lättare att uppmärksamma om det är så att man har fantiserat om, vad vet jag, att man skulle liksom, sammandragningar skulle komma igång, man skulle gå ner ut till köket ensam och dricka en kopp te för sig själv och bara liksom insupa upplevelsen. Om man då ligger där i sängen och man känner att det kommer igång och man kommer på, men just det, jag vill ju dricka te, och så får man sitta där och göra det, då kan det bli en så underbar, extra underbar stund, tror jag. Och att man kanske lite mer aktivt letar efter eller liksom försöker göra så att man har så bra förutsättningar som möjligt för att det här, alltså så mycket som möjligt, ska bli sant också. Och delar man med sig av det här till sina stödpersoner, då blir det också lättare för dem att hjälpa en att uppfylla sina drömmar. Och sen så när man pratar om liksom mardrömsscenario istället, så liksom det är okej att säga att liksom jag är jätterädd för att mitt barn ska dö eller bli skadad. Jag är jätterädd för att jag själv ska dö eller bli skadad. Det är liksom, det kommer inte hända på grund av det. Och så när man fått liksom fått det ur sig, så kan man ju gå vidare att säga, men ja, men jag är orolig för ditten och datten, eller hur jag ska bli bemött, rasism, förlossningsskador, och liksom det värsta som skulle kunna hända, det är att ja, att jag råkar föda hemma eller vad det nu är man är väldigt orolig för, och att bara få ur sig det och sen se att så här, okej, det här, okej, det finns några grejer som är riktigt grova, men det mesta är liksom, kan jag jobba på och försöka göra mitt bästa för att se till att det inte blir så. Även här att prata med dem runt omkring, att så här, men det är så här tankarna går. För, och det här tycker jag att båda föräldrar ska göra om det är så att man är två föräldrar. Jag märker oftare att medföräldrar eller eventuell partner har svårt, att de hellre sticker huvudet i sanden och säger ingenting om mardröm. Och är väldigt, kan man säga, ganska liksom fattiga versioner när de ska prata om drömmarna. Men jag uppmuntrar verkligen alla föräldrar att tänka ordentligt kring det här. Och sen att man pratar med varandra, eller pratar med någon i alla fall, om vad det är man tycker och tänker om de olika sakerna. Och med mardrömsdelen, när det väl är ute, då har man skrivit ner det, så bara vik ihop det pappret och bränn det eller lägg det åt sidan eller gör vad du vill med det. Men få ur det, för att känslorna och tankarna finns ju ändå där. Så när man konfronterar också sina tankar och känslor, då inser man att de är bara det. Vad fint. Då kan jag gå vidare. Då kan jag släppa taget om dem. Ofta kan det vara så. Och om det är så att man är uppmärksam att, nej men, vet du vad, det här kan jag liksom inte släppa, men då kanske man behöver prata med någon lite mer ingående om det här. Så jag tror det finns mest bara fördelar med att tänka både på dröm och mardröm. Det var mina 10 tips. Jag hoppas att ni har fått med något matnyttigt, eller mycket matnyttigt helst såklart. Det är i alla fall jättefint att få sitta och fundera på vad vill jag dela med mig av med den erfarenheten jag har. Hörrni, tack för att ni har lyssnat. Det känns så kul varje vecka att få göra det här. Och även fast det var ju lite konstigt att sitta här själv, så kunde jag ju pladdra på ganska mycket. Hörrni, ha en jättefin vecka. Puss och kram.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.